drivkraften i mitt liv. Hör ni mig eller?
Det hörs. Ja, bra.
Igår så var Conny och jag på Roslätt i Roslätts kyrka och fick lyssna till George Werver. Han som grundade OM, han var ju för övrigt med även på MOVE. Var någon som var med där i Huskvarna? 76 år, knökafullt med ungdomar var det i Huskvarna. Jag var inte där. Det krockade lite grann med vår egen tonårssamling här. Och jag hörde att när han gav inbjudan sen så var det ungefär 90% som reste sig upp. Så att han har även ungdomarnas öra. Och jag har nog sällan mött en man som är så driven som George. Han har med sig en ung kille från Australien. De kallas för Gophers. Det är unga killar som är med 6 månader i taget. Och de har allt sjå i världen att hänga med den här 76-åringen. Efter 6 månader är de rätt så slut, kan man säga. Vet ni vad han är för en person? Och det har han varit alltid när han mötte Jesus som ung. Driven av Kristi kärlek. Precis som vi hörde här, Kristi kärlek tvinga mig. Allt sedan han fick möta hans kärlek och nåd på korset. En annan person som har varit i Sverige nu, jag fick inte träffa honom den här gången, hade förmånen Helena och jag att få möta honom när han var i Mullsjö för ett antal år sedan. Det är Bruce Olsson, han har ju skrivit en bok. Eller hur? Är det många som har läst den? Driven av kärlek. Ja, det är en hel del. En fantastisk bok. Också en fantastisk människa som verkligen, kan man säga, hade en drivkraft inom sig som förde honom djupt in i Amazonas djungel. Och nu har det varit så tyst kring honom så jag undrade, lever han egentligen? Men nu dyker han upp igen i Sverige efter många, många års tystnad där han har varit i djungeln på sina älskade motiloner. Sen finns det ju en mängd andra drivkrafter naturligtvis hos människor. En del drivs ju av det här med ambition, eller hur? Att komma så högt upp som möjligt. Ingvar Kamprad, han är en av världens rikaste människor. Det är klart, han hade den här ambitionen. Andra som drivs av makt. Man vill ha så mycket makt som möjligt. En sån maktmänniska idag, det är väl Putin, eller hur? Han vill ha så mycket makt som möjligt. Och det är nästan otäckt. Och även vi börjar liksom sådär undra vad ska hända i framtiden när vi har en sån granne. Så finns ju de som också drivs av det här med pengar. Alltså att faktiskt bli så rika som möjligt. Och det här påminner mig om en liten historia om börsmäklaren som hade en dialog med Gud. Och frågade Gud. Gud, hur länge är 1 miljon år för dig? Och Gud svarar, som ett ögonblick. Börsmäklaren fortsätter. Men okej, okay, men hur mycket är 10 miljoner kronor för dig, Gud? Och Gud svarar honom, ja, som en krona. Börsmäklaren då, okej, okay, kan jag få en krona? Och så svarar Gud, ett ögonblick. Det var visst ingen som fattade det. Jo då. Men visst kan det vara pengar som driver oss ibland. Sen finns det ju de som faktiskt, tack och lov, har mer passion än bara pengar. Jag gillar Bill Gates. För det är inte bara att han är en av världens rikaste människor. Han ger bort det mesta också. Det gillar jag. Han har ett hjärta. Det är inte bara pengarna som styr. Och det här, det för mig in på frågan. Vad driver dig? Ibland kan jag tro att det kan vara det här också som driver oss. Människofruktan. Det finns faktiskt de som är så drivna och har en så stark drivkraft av människofruktan som man vågar inte göra någonting. Och det där kan vara riktigt förlamande. Jag hoppas att det inte är det som är drivkraften i ditt och mitt liv. Men vad är drivkraften? Vad är det som motiverar dig och mig att leva och att handla som vi gör? Det kanske är en av de viktigaste frågorna du och jag kan ställa. Och när jag läser Bibeln och när jag möter människor som George och Bruce Olsson, då ser jag att det är liksom två viktiga drivkrafter som finns där hela tiden. Och jag skulle vilja illustrera dem så här. Det ena är nåden och kärleken som vi möter från korset, som strömmar till oss för det Jesus har gjort för oss på korset. Jag tror det finns ingen starkare drivkraft än nåden. Men vi ska också stanna inför det andra som är lite av temat den här söndagen och nästa söndag också. Alltså Jesu tillkommelse, Jesus som ska komma tillbaka. Det är också en drivkraft. Det kommer en slutsignal, en annan drivkraft. Två drivkrafter som jag ser gå som en röd tråd. Inte bara genom Bibelns berättelse, främst i Nya testamentet, utan också människor som är drivna av kärlek till Jesus. Först det här med nåden och kärleken. Och här läste ju Bosse den här texten. Kristi kärlek lämnar mig inget val. Han har dött för alla, för att de som lever inte mer ska leva för sig själva. Och några kapitel senare i det som är Paulus stora kollekttal. Paulus, han kunde hålla kollekttal. Två hela kapitel höll han ett kollekttal till korintierna. Och där kommer den här versen, och den fanns med i förra söndagen. Ni känner ju vår Herre Jesu Kristi stora gåva. Han som var rik blev fattig för er skull, för att ni skulle bli rika genom hans fattigdom. Det här är nåden. Nåden med stort N. Han som var rik blev fattig för din och min skull, för att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Och när man möter människor som har förvandlats av korset, så ser vi vilken stark inverkan det har. Ta bara en sån som Zacchaeus. Den här girigbuken som liksom höll i allt han kunde och tog allt han kunde ifrån andra. Och så kommer det här gudomliga mötet med Jesus, och han möter nåden. Och vad händer? Hans händer öppnas och Zacchaeus börjar att ge. Och Jesus säger, nu syns det, nu har den här mannen blivit förvandlad. Därför att han har öppnat sitt hjärta, han har öppnat sin plånbok för andra. Eller jag tänker på den samariska kvinnan som innan hon mötte Jesus var en prostituerad. Och Jesus säger, fem män har du haft, den du lever med nu är inte din man. En kvinna som var fullständigt utesluten ur den sociala gemenskapen. Det var därför hon gick till brunnen just vid lunchtid, för att då kom liksom inga andra dit. Och så möter hon Jesus där på korset. Möter hans nåd. Möter hans kärlek. Som vi hörde av en av talarna på Fridhäll förra sommaren, tror det var. I ögonhöjd. Och det sker någonting med henne. Och denna kvinna, föraktad, utesluten ur den sociala gemenskapen, blir ett vittnesbörd som får vinna en stor del av folket i Samaria för Jesus. Vilken glädje. Och kan jag inte låta bli att tänka på Elise Lindqvist. Ängen på Malmskillnadsgatan. Hon var också där på den sidan förut. Prostituerad mot sin vilja, utnyttjad, drogad. Och så möter hon Jesus, möter hans nåd och blir totalt förändrad. Man skulle kunna ta den bilden till höger på henne också. En glad, frigjord kvinna som idag får hjälpa andra. Och det finns så många mer. Ja, Paulus. Paulus som var en fanatisk förföljare. Och liksom som drevs av mordlust. Och ingenting annat ville heller än att fängsla kristna. Och också gillade att Stefanus stenades. Och så möter han Jesus där på Damaskusvägen. Och det sker en total förvandling. Och mördaren och förföljaren blir missionär. Den kanske främste av alla missionärer som ger sitt liv för att Jesus ska få bli känd och älskad. Vilken förvandling! Ja, jag tog redan upp det här med Elise Lindqvist. Och när man tar de här så kommer jag att tänka på den här bilden. 747-effekten, har ni hört om den? Det har ni inte. Jag gillar den faktiskt. Lukas 7:47, där står det så här. En tror jag, väldigt, väldigt viktig vers som Jesus ger oss. Han säger så här, Lukas 7:47. Det är kvinnan som kom och smörjde hans fötter. Hon som också var en synderska i människors ögon. Och så säger Jesus så här till farisén där som han gästade. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Till hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Underförstått, den som har fått mycket förlåtet visa mycket kärlek. Då har du 747-effekten. Och visst är det så när man tittar runt och ser människor som har upplevt förvandling och liksom blivit förlåtna. Ta som sagt Elise Lindqvist. Hon fick mycket förlåtelse och nu visar hon mycket kärlek. Det är 747-effekten. Och jag tror att det är så att ju mer vi upptäcker nåden, ju större den blir för dig och mig, desto mer flödar också kärleken. Och jag tror att det är min bön. Herre, låt mig få bara dränkas av din nåd och din kärlek ännu mer. Låt den få flöda ännu mer genom mitt liv. Vi behöver det, eller hur? Vi behöver det. Att få möta nåden och kärleken så att det flödar genom oss. Att det blir den här 747-effekten i våra liv. Som det var för Paulus. Kristi kärlek tvingar mig. Jag är den främsta av syndare, sa han. Jag som inte visste bättre. Jag som förföljde och härdade och dödade Guds folk. Men Gud förbarmades över mig. Och så var hela hans liv inställt på det här. Vill jag ge mitt liv för att andra ska få lära känna Jesus. Jag tror det här är den starkaste drivkraften. Och dit behöver du och jag återvända gång på gång på gång. Men jag tror också att den här drivkraften är viktig. Därför att temat nu är vaksamhet och väntan inför att Jesus ska komma tillbaka precis när som helst. Precis när som helst. Ja, det har man sagt många gånger, säger du. Och det har inte hänt än. Nej. Men han kan komma när som helst. Både när han bokstavligt ska komma tillbaka. Men också i ditt och mitt liv. Vi vet inte när vårt liv tar slut. Och när slutsignalen ljuder för dig och mig. Och det där, det ger ett allvar. Det är som någon har sagt att domen är också en del av evangeliet. Domen är en del av evangeliet. Det går inte liksom att lösgöra det ena från det andra. Vi lever mellan korset, mellan nåden och Jesu återkomst, slutsignalen. Och båda kastar sitt strålkastarljus på dig och mig idag. Och det påverkar oss. Och Paulus säger så här i Andra Korinthierbrevets 5:e kapitel. Han säger, ops, nu gick det för fort fram, va? Nej. Jo, jag skulle säga det här först. Just det. Alltså, går det ihop det här? För att ibland så undrar vi det. Vi vill ju Egentligen skulle jag bara vilja predika nåd och kärleken från korset. Det vore underbart. Men det kom ju också en slutsignal. Och på något vis, kan man hålla ihop de här? Kan man hålla ihop nåden och domen, nåden och slutsignalen, nåden och Jesu återkomst? Och det är det här som Paulus faktiskt försöker göra i andra Korinthierbrevets femte kapitel. Där säger han faktiskt, han talar om nåden, Kristi kärlek tvingar mig, men han säger också där i andra Korinthierbrevets 5 och 15. Ja, han har dött för alla, för de som lever inte ska leva för sig själva utan för honom som har dött uppstått för dem. Men lite tidigare där, ja, så säger han, vi ska alla stå inför Kristi domstol och därför är vi angelägna om att vara honom till behag, säger han. Och på ett annat ställe i samma kapitel säger han, jag vet vad fruktan för Herren är och försöker därför vinna människor. För Paulus var det här inget problem. Han levde i ljuset av korset, i ljuset av nåden som var den starkaste drivkraften i hans liv. Men han såg också fram emot, ja men det kom en slutsignal. Jag har respekt för det. Jag har respekt för att jag en dag ska stå inför honom. Inte för att bli fördömd. Men mitt liv, hur har jag använt det? Det kommer att bli bedömt en dag. Och det påverkar mitt liv. Jag vill leva för honom. Och som Paulus också säger i andra Korinthierbrevets 8 och vers 5. Så säger han så här med tanke på detta. Det påverkar vad jag gör med mitt liv. Han säger om Makedonien då de gav inte bara det jag hade hoppats. Efter Guds vilja gav de först och främst sig själva åt Herren. Och jag tror både korset och det här med att Jesus kommer tillbaka, det påverkar mig att ge mig själv mitt liv åt Herren. Men det påverkar också att ge min tid och mina gåvor i Herrens tjänst. Ni vet att ett av mina favoritbibelställen, det är andra Petrus kapitel 4. Och jag har berört det vid olika tillfällen. Där Petrus talar om hur tiden går mot sitt slut. Slutet på allting är nära, säger han i vers 7. Och därför så ska vi be, älska varandra, vara gästfria mot varandra och tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Med tanke på att Jesus kommer tillbaka snart så säger han, använd din tid, använd dina gåvor till tjänst. Ge ut dig helt för Herren, som Paulus också säger. Använd allt det du har i Guds tjänst. Det kanske är din sista dag då du kan få tjäna med de gåvor Gud har gett dig. Det kanske är ditt sista tillfälle att få visa kärlek mot någon annan. Använd det du har gett dig. Därför att slutet är nära, säger Petrus. Och du, jag vet ju egentligen inte. När kommer slutet? Vi vet bara Jesus ska komma tillbaka. Ja, mitt liv också kommer att få ett slut. Hur viktigt är det då inte att tjäna medan jag fortfarande har möjlighet till det? Men det påverkar inte bara mitt liv, min tid och mina gåvor utan också det som jag har fått materiellt. Och det här, det trycker både Paulus och många andra av Bibelns författare på mycket. Alltså att på ett sätt, och Jesus var väldigt tydlig med det här, att Inget annat visar så tydligt vad jag har mitt hjärta som vad jag gör med mina pengar. Vet du det? Att Jesus talade mer om pengar än om någonting annat förutom Guds rike. Det kanske chockar en del. Men så för honom, han visste hur stor plats pengar kan ta i ditt och mitt liv. Därför så talade han mycket om det här faktiskt. Paulus talar också mycket om det. Han ägnar alltså 2 hela kapitel i andra Korinthierbrevet bara åt det här. Vad gör vi med pengarna? Därför att det är så här att antingen styr pengarna mitt liv eller så blir de viktiga redskap för Guds rike. Det finns liksom inget däremellan. Antingen styr de ditt och mitt liv eller så får de bli redskap för Guds rike. Och det är tragiskt när liksom pengarna tar över så mycket så att det inte liksom finns plats för så mycket annat och vi är bara lite smulor. Jesus satte sig där vid offerkistan och såg han hur många la dit lite grann. Och så såg han änkan som la dit allt hon hade. Och så sa han till lärjungarna, där ser ni en som verkligen gav mycket. Hon gav allt hon hade. För henne var det inte pengarna som styrde, utan det var hjärtat som flödade över. Och jag tror att ju större Guds nåd blir för mig, ju mer kommer mitt hjärta att öppnas och också min plånbok för andra. Det är därför jag gillar Bill Gates. Alltså på något vis har hans hjärta öppnats för andra och jag tror han är starkt påverkad av evangeliet vad gäller den sidan. Och egentligen så handlar det inte om hur mycket vi ska ge utan hur mycket ska jag behålla för mig själv. Och jag tror det är väldigt nyttigt att vända på det så ibland. Det handlar inte om hur mycket ska jag ge utan hur mycket ska jag behålla för mig själv. Därför att allt tillhör ju Gud. Om du och jag är Guds barn så är vi köpta, säger Bibeln. Gud har betalat ett pris för oss. Jesus, Jesu eget blod. Du och jag är köpta. Och därför tillhör allt honom. Och därför handlar det om vad använder jag för mig själv? Och vad ger jag vidare för att Guds rike ska kunna gå framåt i församlingen, i missionsarbete och på olika sätt? Och det är så spännande att få vara med i detta. Otroligt spännande. Just nu så, om man ska konkretisera just här i vår församling, så är det faktiskt så att vi ligger ungefär 75 000 back i vårt regelbundna givande till församlingskassan. Och det här handlar ju inte bara om vårt arbete här, det handlar också om vårt arbete i Chad, om vårt arbete i Mosambik, om vårt arbete i Båstad. Allt det här behöver dina och mina pengar faktiskt. Så konkreta får vi vara. Och här tror jag, och här är min bön, och vi har pratat om det i styrelsen. Hörrni, tänk om vi kunde vända på detta fram till nyår. Jag tror att vi kan det. Om Gud får vidröra oss så att vi får ett hjärta som är generöst. Därför att det handlar om. Be Gud om ett generöst hjärta. Och då tror jag att det kommer aldrig någonting att fattas. Vare sig i församlingskassan eller i något missionsarbete. Så konkret tror jag att man får vara. Så konkret var det med Zacchaeus när han mötte Jesus. Det hände inte bara någonting här inne. Det hände någonting med plånboken också. Och jag tror att det är så när Guds kärlek får vidröra oss. Till slut, om du har glömt allt annat som jag har sagt i den här predikan, så hoppas jag att på något vis den här bilden får etsa sig fast i dig. Att vi lever, du och jag, mellan nåden från Kristi kors och slutsignalen. Där lever vi, i den här spänningen. Vi ser tillbaka och vi gläds åt den nåd som han har slösat på oss. Den kärlek som vi har fått uppleva genom Jesus Kristus. Och jag önskar att det ska få den starkaste drivkraften. Om det bara är en rädsla liksom. Det är många som har skrämts om det här, eller hur? Att Jesus ska komma tillbaka. Och det liksom, om man bara tar den sidan, då kan det vara rätt så förlamande. Men att leva i den här balansen, jag har fått möta den kärleken från Jesus Kristus. Jag har fått möta hans nåd och den vill jag föra vidare. Men jag vet att jag har inte tid att göra det i evighet här nere på jorden. Utan det kommer en slutsignal. Det kommer en slutsignal. Och till dess vill jag göra allt jag kan. För att mitt liv, mina gåvor, mina pengar, allt vad jag har ska få stå till hans förfogande. Han som har älskat mig så mycket. Ska vi be. Herre, vi tackar dig att du inte höll tillbaka någonting. Du som var rik blev fattig för vår skull. Och det är det vi snart ska fira under julen. Du föddes hit ner fattig och du levde fattig och föraktad. Du som var hela universums skapare och ägde allt som vi någonsin kan föreställa oss. Och tack för att du blev fattig för vår skull, för att vi genom din fattigdom skulle bli rika. Rika på allt. Och att vi i vår tur ska kunna dela med oss av denna rikedom. Genom vårt liv. Genom det vi får tjäna i våra gåvor. Men också med allt det goda materiella som du av nåd har slösat på oss. Hjälp oss att göra det villigt och glatt. Och göra det inte minst i ljuset av att du snart kommer tillbaka. Och då har vi ingen tid längre att göra allt det som vi kunde ha gjort. Låt oss ta vara på tillfället, Herre, och göra allt vi kan. Både för att andra ska få höra om dig, men också för att andra människor ska få bli tjänade och bli betjänade med det som jag har fått. Tack för din oerhörda gåva. Amen.